Hej och välkomna till lektion nummer 4 i både kursen PDA-applikationer med .NET och kursen mobiltelefonapplikationer med J2ME. Det här är en sorts mellanlektion som egentligen inte tar upp någonting nytt som hör till kurserna, utan det är bara repetition av saker från tidigare Java-kurser som vi kommer att behöva ha lite aktuellt sen när vi ska programmera. Vi ska börja med att repetera händelsestyrd programmering. Och för att göra det så ska vi titta på bild 1 på webbsidan som hör till dagens lektion. Om vi tittar där så har vi ett riktigt tråkigt Java-program, eller rättare sagt en körning av detta tråkiga Java-program. Programmet skriver ut vad heter du, och så svarar användaren med sitt namn, till exempel Olle, och trycker på retur. Och så säger programmet hej Olle. Det här är alltså exempel på det man kallar en konsolapplikation eller ett textbaserat program. Det finns ju inga fönster eller så inblandade, utom möjligen att man har ett textfönster eller ett konsolfönster som man kör alltihopa i. Om vi tittar på bild 2 så ska vi se på källkoden till detta tråkiga program. Källkoden består av klassen Boring som har som enda intressanta feature funktionen, eller rättare sagt metoden om vi ska prata Java-språk. Metoden main, det är ju den som körs igång när programmet startas, och i den metoden är det de här tre rödmarkerade raderna nummer 7, 8 och 9 som är de intressanta. Vi har först en rad där man skriver ut vad heter du, så har vi en rad där man läser in namnet med hjälp av metoden readline, och sen en utskriftsrad där det står hej plus namn plus utropstecken. Det här förstår vi ju säkert vad det gör för någonting. Men det som jag vill fästa uppmärksamheten på här är att programmet, när det kommer till readline, så stannar programmet och väntar på att vi ska mata in Olle, eller vad vi nu heter för någonting, och trycka på retur. Så att programmet gör ingenting annat än står och väntar, ända tills användaren trycker retur. Så att programmet kan ju bara göra en enda sak i det här läget. Det kan inte vänta på flera saker på en gång, utan det kan bara vänta just på användarens inmatning. Om vi nu ska gå över till händelsestyrd programmering istället, så kan vi titta på bild nummer 3 där vi har ett annat program som gör ungefär samma sak, frågar efter namn och sen säger hej och så namnet på den personen. Men här är det gjort med ett fönster och med ett grafiskt gränssnitt. Och tittar vi på bilden här så kan man alltså skriva in namnet i det lilla textinmatningsfältet, Olle till exempel. Och sen när man trycker på knappen kör så skriver den ut hej Olle. Ungefär som när man tryckte på retur. Och om det är så att det går att köra Java-appletar i den webbläsare du använder, så bild 4 är själva appleten. Och där kan man då provköra det hela. Man kan mata in text och man kan trycka på kör varpå den säger hej, vad det nu heter för någonting. Det här var alltså en applet, eller Java-applet som man säger. Och om du kommer ihåg så finns det två olika sorters Java-program kan man säga. Det finns dels Java-applikationer eller Java-tillämpningar som då helt enkelt är vanliga Java-program som körs fristående. Och så finns det appletar, och en applet är tänkt att köras i en webbläsare. Och det här alltså var ju en Java-applet, det här programmet här. Om vi ska titta på bild nummer 5 som är källkoden till Java-appleten, och vi ska fundera lite över några saker med den koden. Tittar vi på den så har vi en klass som heter namnapplet, som är över från japplet som är appletklassen, vilket säger då att namnappleten är förstås en applet. Sen om vi tittar mer på rad 5 här så står det också implements action listener. Action listener är ett gränssnitt eller interface på engelska som säger att en klass som implementerar ActionListener, eller uppfyller det här gränssnittet, den måste ha en metod som heter ActionPerformed. Och ActionPerformed är en så kallad callback, det vill säga Java-systemet kan anropa denna metod när någonting har hänt. Och tittar vi då på de rödmarkerade raderna i det här exemplet, så ser vi att på rad 12 så i knappen, som är själva den här knappen som det står kör på, där anropar vi add action listener och skickar med this som är själva applet-objektet. Och vi gör det att vi säger att hör du knappen, när någon trycker på dig då så ska du tala om det för oss. Och det gör du genom att anropa just en metod som heter Action Performed. Och den metoden finns i det här objektet, alltså i själva appleten. Går vi sedan ner till rad 21 så finns nu den här metoden Action Performed. Och tittar vi på den då så ser vi att vad den gör för någonting är att den hämtar namnet från det här inmatningsfältet, som heter inmatningsfältet. Och i utskriften som är en etikett av typen J-label så sätter den texten hej plus vad det nu var för namn man angav plus utropstecken. Så att det som händer när man trycker på knappen det är att den här Action Perform-metoden körs och sätter den här hej-texten på lämplig plats i Applet-fönstret. Nu kan man kanske fundera över vad allt det här var bra för. För redan vår första textbaserade applikation kunde man ju mata in ett namn i och så tryckte man på returknappen och så skrev den hej. Och nu har vi gjort samma sak fast med fönster och en mycket mera kod här. Man kan fortfarande mata in ett namn, man klickar på en knapp och så skriver den hej. Men för att demonstrera det smarta med händelsestyrd programmering så låt oss titta på bild nummer 6. För där har vi ett nytt program som har två knappar. Det är nämligen så att det finns en knapp Bing och trycker man på den så skriver den ut du tryckte på Bing. Och trycker man på knappen som det står Bong på så skriver den ut du tryckte på Bong. Och detta program BingBong är också en Java-applet och i bild 7 så ser vi själva denna applet på riktigt. Om det fungerar i den webbläsaren som du använder. Och där kan du då provköra. Man kan klicka på Bing och man kan klicka på Bong. Här är det mer tydlig händelsestyrd programmering för att vi har två olika saker som vi måste lyssna på. Ja, det hade vi i och för sig redan i namnprogrammet för att där så kunde man ju skriva i namnfältet och man kunde klicka på knappen. Men det kanske känns tydligare att se att det faktiskt finns två olika knappar man kan klicka på. Och tittar vi på bild nummer 8 så har vi källkoden till BingBong. Och det vi kommer att titta på i det här programmet ja, det är att vi har gjort ungefär samma sak som vi gjorde i det förra programmet. Vi har såna här action listeners, alltså lyssnare som lyssnar på knapparna. Men vi måste sätta action lyssnare för båda knapparna. Och tittar vi då på de rödmarkerade raderna här, rad 10 till att börja med, så har vi den här Action Performed-metoden. Och hoppar vi ner och tittar på rad 21 och 22 så anropar vi Add Action Listener i båda knapparna. Det vill säga vi säger åt knapparna att det är det här objektet, själva appleten, som du ska anropa Action Performed i när någon klickar på knappen. Så vi går tillbaka upp till rad 10 och det var ju så att vi satte samma action listener för bägge knapparna, både Bing-knappen och Bong-knappen. Och i metoden Action Perform så måste vi alltså kolla vilken knapp det var som någon klickade på. För att det är ju samma metod som anropas för bägge. Så på rad 11, det första vi gör är att vi anropar GetSource i det här eventet. Och nu är allting objektorienterat och fint, så själva händelsen att någon klickade på knappen, den representeras av ett objekt. Och i det objektet kan man anropa GetSource, alltså hämta källan. Vad var källan till händelsen? Jo, det var en viss knapp. Och i variabeln vilken knapp så lagrar vi själva knappen. Och eftersom vi har de knapparna i variablerna Bing-knappen och Bong-knappen så kan vi då jämföra vilken knapp med Bing-knappen och Bong-knappen för att se vilken knapp det var man tryckte på. Och på rad 17 så har vi en extra else-gren här att om Action Perform anropades men inte från någon av knapparna, ja vad 17 var det som användaren tryckte på då? Ja, egentligen ska det där inte kunna hända för att vi har ju bara satt Action Listener på knapparna. Och det, om det inte är något allvarligt fel på Java-systemet så kommer Action Perform aldrig att anropas annat än just efter knapptryckningar på dessa två knappar. Men det skadar aldrig att vara lite defensiv när man programmerar så att även saker som man då trodde inte kan hända. Och ibland så har man gjort något fel i sitt program så att det hände i alla fall och då kan det vara bra att hantera den situationen. Men vi har i alla fall ett program, BingBong, som lyssnar på två knappar samtidigt. Och vi kan passa på nu att titta lite på resten av programkoden i denna applet. På rad 20 så börjar funktionen init och det är initieringsfunktionen för appleten. Vi kanske kommer ihåg från Java då att man använder layout managers, alltså layout hanterare, för att lägga ut knappar och andra fönsterobjekt i ett fönster. Vi använder en enkel sån som heter flow layout som bara lägger ut sakerna på rad och låter flytta runt dem, låter dem flöda runt i fönstret när man ändrar storleken på fönstret. Det är ju en sak som Java har ansträngt sig ganska hårt med, det här att det ska inte spela någon roll hur stort fönstret är, utan det ska bli snygg layout i alla fall. Och därför finns då layout managers. Det är inte så att man anger, det brukar inte vara så att man anger exakt att på den och den positionen i fönstret, till exempel 10 pixlar från vänster och 140 pixlar upp från nederkanten, så ska knappen sitta. Utan det skulle bli alldeles galet då om man ändrade storleken på fönstret. Utan istället så använder man layout managers. Innan vi går vidare och tittar på ett alternativt sätt att göra precis samma program, alltså programmet Bing Bong med sina två knappar, så ska vi repetera lite grann om objektorientering och klasser och objekt. Tittar vi på bild nummer 9 så har jag skrivit upp tre begrepp: klass, objekt och arv. Och meningen är nu att du ska komma ihåg vad det där är för någonting. Och om det känns konstigt och ovant och kanske man undrar lite vad det där var för något, så kan man repetera objektorientering genom att följa den här länken till en sida om objektorienteringens grunder. Och så kan man repetera lite: vad är klass, vad är objekt, vad är arv? Men om vi antar att vi redan kan det, så går vi ner till bild nummer 10 som handlar just om klasser och objekt. Och tanken här nu är att vi ska repetera skillnaden mellan klasser och objekt. För att i Java så är det ibland nödvändigt att vara väldigt säker på vad som är en klass och vad som är ett objekt. Och har man glömt det så kan man få väldigt allvarliga problem när man ska försöka programmera. Vi tittar på vår källkod och ser att den börjar på rad 1 med klassen person. Klassen person innehåller två medlemsvariabler, lön och bonus. Och det här betyder helt enkelt att ja, det finns personer i världen som representeras av objekt av klassen person. Och varje person har en lön och varje person har också en bonus. På rad 4 sen så finns en konstruktor, eller börjar en konstruktor. Det vill säga, när man skapar en person så skickar man med lönen och bonusen och så läggs de in i den personens löne- respektive bonusvariabel. Vi har också en metod som heter lönesumma, den kommer på rad 8, som slår ihop lönen och bonusen och returnerar summan. Och det är förstås så att när man anropar lönesumman för en viss person, så är det den personens lön och den personens bonus som slås ihop. Inte någon annan persons lön och bonus. Om vi sedan går ner och tittar på rad nummer 13 så kommer vi till klassen objektexempel. Den klassen har egentligen som enda uppgift att innehålla metoden main. För att i en Java-applikation eller Java-tillämpning, den typen av Java-program, så måste man ha en main-metod, för det är den metoden som startas när programmet startar. Det funkar lite annorlunda i en applet, och det ska vi titta på när vi tittar på appleten Bing Bong 2 lite senare. Men än så länge är vi alltså på main-metoden här. Och den första raden i main-metoden, när vi försöker räkna ut ett värde och lägga i variabeln en summa, och det gör vi genom att anropa person.lönesumma. Den raden är rödmarkerad och orsaken till att den är rödmarkerad är att den funkar inte. Och varför funkar inte det där då? Jo, jag sa ju tidigare att lönesumma räknar ut lön plus bonus för en viss person. Men vilken person är det vi försöker räkna ut lönesumman för? Jag har skrivit person.lönesumma och person är ju klassen. Personen är ju inte ett visst objekt här. Så att än så länge har jag inte skapat någon enda instans av klassen person. Jag har inget personobjekt. Jag försöker anropa lönesumma ändå, men det går ju inte. För att vad är det för lön och vad är det för bonus man ska plussa ihop? Ja, det går inte. Så jag får gå ner till rad nummer 18 och 19 och skapa ett par personer. Jag skapar Olle och som synes så skickar jag med en lön och en bonus till Olle när jag skriver new person. Och samma sak med Kajsa. Jag skapar en ny person genom att skicka med en lön och bonus till konstruktorn och lägger resultatet i variabeln Kajsa. Så variabeln Kajsa kommer att innehålla den här personen. Nu finns Olle och Kajsa, två stycken personobjekt eller personinstanser i de två variablerna Olle och Kajsa. Och nu så kan man anropa lönesumma. Tittar vi på rad 21 så skriver jag Olle.lönesumma för att anropa metoden lönesumma i Olle. Och då när lönesumma körs, ja då är det ju Olles lön och bonus som används för att addera. Och när jag sen på rad 23 skriver Kajsa.lönesumma, ja, då är det förstås Kajsas lön och bonus som adderas ihop. Så man får tänka på att det är skillnad på klassen. Klassen har inte några sådana här instansvariabler, lön och bonus, utan det är bara de enskilda objekten som man sedan skapar av klassen, de enskilda instanserna som man skapar av klassen. De har lön och bonus och i dem så kan man anropa sådana här metoder som lönesumma. Nu när vi rätt ut hur det fungerar med objekten i det här objektexemplet så kan vi titta på appleten Bingbong en gång till. Men nu ska vi göra den appleten på ett litet annat sätt med två olika lyssnarobjekt. Nu när vi vet vad objekt är för någonting. Och vi ska då titta på bild 11 här med klassen Bingbong, eller rättare sagt Bingbong 2 heter den. Och innan vi börjar titta på alla de här rödmarkerade raderna så låt oss studera hela appleten och dess konstruktion. Här noterar vi att det finns ingen main-metod. Vilket ju kan vara förvånande för att hur startar alltihopa då? Men grejen är att för appletar behövs ingen main-metod, utan det som händer är att Java-pluginen i webbläsaren skapar en instans av klassen Bingbong 2. Så att redan när man startar så skapas det en instans, alltså ett objekt av applet-klassen som man har skrivit. Och det betyder då att till exempel så på rad 6, 7, 8, de här variablerna, Bing-knappen, Bong-knappen och textfältet, de variablerna finns i det här objektet. Det som sen händer efter att objektet är skapat och dess konstruktor har körts, om vi har en sån konstruktor, det är att metoden init anropas. Och i init-metoden så kan man då placera ut knappar på det sätt och placera ut knappar och andra saker på det sätt som jag gör här. Så en viktig skillnad mellan Java-appletar och Java-applikationer är alltså att Java-appleten, då redan från början skapas det ett objekt av den klassen och sen anropas init. Men när man har en applikation så skapas inte automatiskt något objekt, utan istället är det main-metoden som anropas. Och main-metoden är ju, som vi kanske kommer ihåg, static-deklarerad. Och vad betyder det då att den är static-deklarerad? Jo, det betyder att det är egentligen inte en instansmetod som måste ha tillgång till ett objekt för att köras i. Utan det är bara lite kod som man har packat ihop i en metod och sen kan man köra den utan att det finns något objekt. Ska vi då titta på lösningen med de två knapparna? Precis som förut så skapar jag knapparna, Bing-knappen och Bong-knappen. Men sen har jag två stycken olika klasser. Förut gjorde jag som så att jag lät appleten själv vara action-lyssnare. Den lyssnade efter knapptryckningar. Och jag hade en metod som hette action-performed som fanns i appleten själv. Och den metoden var då tvungen att, när den blev anropad, kolla vilken knapp det var som hade tryckts ner. Nu gör jag istället två olika klasser. De här rödmarkerade inre klasserna som finns på rad 10 till 22 i källkoden här. Jag har klassen Binglyssnare och klassen Bonglyssnare. Och bägge då implementerar ActionListener och bägge innehåller en ActionPerformed-metod. Men eftersom varje klass här används bara för en viss knapp så behöver jag inte kolla vilken knapp det är som har tryckts, utan jag vet till exempel i Bing-lyssnare här så vet jag att det är just Bing-knappen som man har tryckt på. Så att när jag kommer till Action Performed så kan jag på rad 13 bara skriva ut i textfältet att du tryckte på Bing, för jag vet det. Och går vi ner till metoden init och tittar på rad 25 till 28, så är det ju där som vi sätter actionlyssnare. Vi talar om för de två knapparna vilket objekt det är som den ska anropa action performed i. Tittar vi på rad 25 så skapar jag alltså en instans av Bing-lyssnare. För det är ju så att, som vi sa förut, för att kunna anropa en vanlig metod i ett objekt så måste man ha ett sånt objekt. Och innan jag har gjort new Bing-lyssnare, ja, då har jag ju inget Bing-lyssnarobjekt, utan jag måste skapa ett Bing-lyssnarobjekt. Och så lägger jag det i variabeln Bing-lyssnaren, och sen på nästa rad 26 så talar jag om för Bing-knappen att hej du, det är Bing-lyssnaren som är din action-lyssnare som du ska anropa action performed i när någon trycker på dig. Och på rad 27 så skapar jag ett bonglyssnarobjekt, lägger i variabeln bonglyssnaren, och sen på rad 28 så talar jag om för bongknappen att hej du bongknappen, det är bonglyssnaren som är din actionlyssnare, det är den du ska anropa metoden action performed i när någon trycker på dig. Och det var allt som jag tyckte att vi behövde repetera om Java. Kom ihåg skillnaden mellan klasser och objekt, eller instanser som man också kan säga. För att lägga data i medlemsvariabler så måste man ha ett objekt som medlemsvariablerna finns i. Och för att anropa en vanlig metod så måste man ha ett objekt då, så att man kan anropa metoden för just det objektet och inte något annat. Kom ihåg skillnaderna mellan en Java-applikation och en Java-applet. Applikationen är fristående och måste ha en main-metod, medan appleten är tänkt att köras i en webbläsare, och där har man ingen main-metod, utan det som händer är att redan från början skapas en instans, alltså ett objekt, av den applet-klass man har skrivit, och sen anropas init-metoden. Och sen så är vi inne i den här händelsestyrda programmeringen. Man får se till att ha gjort några knappar eller liknande som användare kan trycka på, så att action performed-metoder kan anropas. Och det här med händelsestyrd programmering, kom ihåg det också, att nu är det användaren som styr genom att generera händelser. Det är inte så att programmet dikterar att nu ska du skriva in ett namn och så ska du inte göra något annat, utan det är så att programmet lägger upp ett antal knappar och sen kan användaren klicka på någon av dem, till exempel. Och då är det alltså de händelser som genereras av knapptryckningarna som gör att saker händer i programmet, genom att callback-metoder, alltså de här action performed-metoderna, att de anropas. Det finns inga läsanvisningar eller programmeringsövningar till den här lektionen, för att det här är inte någonting som står i någon av kursböckerna, och det är inte några särskilda övningar man ska göra. Men om man tycker att man behöver repetera lite av Java, så kan man ju provköra de här exemplen och även titta på tidigare Java-kursers övningar och exempel. När jag säger provköra exempel så menar jag förstås inte bara att man ska ta precis de här exemplen och köra dem och sen, jaha, då var det klart. Utan prova gärna att göra lite ändringar, och om det är någonting som man undrar över att, ja, vad är det där för någonting egentligen och hur funkar egentligen det där? Ja, då kan man ju göra små ändringar i programmen och testa. Tack för idag!